Hej och jättevälkommen till digitalradiokanalen Av egen kraft. Ansvarig utgivare för kanalen är Luis Palma Aguirre. Huvudsponsor är coworkingkontoret Betongfabriken i Venngarn, Sigtuna utanför Stockholm. Min programserie på Av egen kraft heter Rum för dig, rum för flow. Och det är såklart det som är syftet med det här programmet, att skapa rum för dig som ger dig rum för flow. Dagens program heter Kan vi människor tänka oss friska? Och jag heter Lisa Sjöström. Och idag har jag med mig en fantastisk gäst, nämligen Magdalena Westerlund. Men innan jag släpper in Magdalena ska jag bara berätta lite om mig själv så att du förstår sammanhanget bakom programmet. Jag har jobbat med marknadsföring och kommunikation i drygt 25 år. Jag har också alltid varit intresserad av personlig utveckling. Ja, faktiskt så länge jag kan minnas. Jag har liksom alltid ifrågasatt mycket genom att liksom zooma ut och se saker utifrån, se situationer utifrån. Och jag har alltid haft mig själv som försökskanin och jag har studerat material som minst motsvarar en masterutbildning i personlig utveckling, om det nu hade funnits någon sån då. Nu för tiden jobbar jag med att förmedla mina insikter. Jag kallar mig flow-katalysator. Och jag använder ordet katalysator för den enda som kan åstadkomma förändring i ditt liv är ju du. Jag kan bara peka i en riktning dit du kan titta, om du vill. Allt jag undervisar om, skriver om och allt jag pratar om här i mina radioprogram är saker som jag önskar att någon hade talat om för mig för länge, länge sedan. När jag jobbar så utgår jag från min community som heter Room for Flow Community. Och den hittar du på just Room for Flow Community i ett enda ord och så .se på slutet. Där hänger ett gäng härliga människor som alla är nyfikna på sinnesro och magiskt flyt i livet. Där finns också mina kurser som alla är väldigt lata. Och det finns experiment, samtal, föreläsningar och annat spännande. Och aktuellt just nu är Mysteriet med den försvunna lyckan. Det är ett helt unikt kursspel för fler mirakel i din vardag och i världen. Och det är en ettårig kurs för dig som verkligen vill satsa på att utvecklas. Men nu till dagens ämne. Kan vi människor tänka oss friska? Och nu ska vi släppa in min underbara gäst, Magdalena Westerlund. Välkommen Magdalena, det här ska bli så himla kul. Vi kom ju i kontakt med varandra via LinkedIn.
Absolut, yes.
Och du gjorde ett så himla fint, vi har ju inte varit i kontakt tidigare, men du gjorde ett så himla fint inlägg om något som du kallade för en färggrann, fantastisk och totalt magisk nyårssmällare. Ja. Vill du berätta vad det handlar om?
Jo, det är att jag har jag och min man har varit ihop väldigt länge. Vi firar snart 22 år tillsammans och vi har självklart för många andra liksom försökt att få barn och vi har kämpat jättemycket och så. Och det har varit en jättelång resa och gjort massa IVF-försök och missfall och misslyckanden och precis när vi hade gett upp och lagt ner så blir jag gravid och testar positivt i augusti och sen så har vi inte vågat riktigt gå ut med det, men då kände vi då att efter nyår där så var det säkert, så det här är min lilla nyårssmällare att jag är gravid och ska bli mamma i maj och det är så fantastiskt.
Ja, vad häftigt. Ja, det är, ja. Och jag kunde inte låta bli att skriva då någon kommentar på ditt inlägg och sen så bara såhär, åh, får vi göra ett radioprogram av det här eller får vi göra ett program av det här? Ja. Hur spännande som helst. Och så skrev du i det här inlägget så skrev du också att det här var ju helt naturligt när alla krav och måsten släpptes så började hela jag att magiskt fungera. Vad var det som, berätta om det och vad var det som fick dig att släppa taget? Vad hände?
Och vad hände inte? Alltså det har varit en jätteprocess med väldigt många olika steg och olika grejer som har hänt i mitt liv. Och det är som, jag har arbetat väldigt mycket med mig själv. Så det är liksom så många parallella processer i processen. Men jag tror det viktigaste var att jag började älska mig själv och acceptera mig själv så som jag var. Och i det också kunde släppa krav och måsten som jag hade på mig själv och acceptera vissa saker, och vi hade ju faktiskt accepterat att ja, men vi kanske inte kommer bli föräldrar, men vi har det väldigt bra ändå, mm. vi har mycket glädje ändå. Och då liksom släppte allt, liksom hela pressen, den där psykiska mm. och till viss del också fysiska pressen som var på min kropp, att det måste funka, det måste göra liksom så här. Och det är liksom helt magiskt, så gjorde jag lite beslut och liksom sa adjö till vissa saker, vissa vänner, vissa personer, vissa beteenden mm. jag hade själv. Och så bara några dagar senare så blev jag gravid. Så det är, alltså, det går inte att förklara det.
Nej, det är sjukt. Så...
inget sjukt. På sätt och vis.
Det där tänkte jag vi skulle prata lite mer om sen, vad det var du liksom gjorde eller hur du tänkte när du gjorde det. Men innan det, kan du beskriva... hur kändes liksom efteråt, alltså vad ska jag säga, som skillnaden, alltså jag tänker så här att man, så har det varit för mig i alla fall, att man kan vara så van vid ett sätt att vara, så det är först när man har ändrat sitt sätt att vara så man märker hur man levde förr, förstår du vad jag menar? Och sen bara så här, oj, men jag måste ju ha tänkt så här typ hela tiden. Men nu tänker jag så här, alltså, så här, kan du beskriva vad är skillnaden mellan före och efter det där?
Ja, men en av de viktigaste bitarna är nog självkärlek, att faktiskt älska mig själv och inte vara den här präktiga, duktiga flickan som ska räcka till för alla andra och finnas för alla andra, utan en av de största skillnaderna som jag märker också, jag har varit väldigt självuppoffrande och liksom gjort väldigt mycket skada på mig själv, både mentalt och till viss del fysiskt också, för att liksom verkligen slå knut på mig själv, för att hjälpa alla andra och se till att alla andra mår bra och finnas för alla andra, men jag fanns egentligen aldrig för mig själv. Det har väl blivit uppenbart framförallt de två och ett halvt sista åren när jag börjat jobba med min man, och han är ju helt fantastisk och accepterar mig, och det har jag gjort hela tiden, utan det har ju varit en inre process i mig. Men att få vara med människor och i en miljö och i en kontext som är tillåtande och förlåtande och kärleksfull. För jag har haft det väldigt tufft med arbetsplatser och chefer och väldigt mycket mobbning och trakasserier och så. Liksom. Så liksom just att få hitta hem i det liksom. Och det ser jag också liksom, den röda tråden genom hela alltet och genom processen att läka och hitta självkärlek är just det. Och har varit till skillnaden. Och när jag tittar tillbaka på gamla Magdalena, liksom, då ser jag just det här beteendet och mönstret. Och nu när jag har ett helt annat beteende och liksom värnar mer om mig själv, satt upp lite tryggare ramar runt omkring mig själv som gör att jag faktiskt mår bra, så är inte det så farligt. Och jag fattar inte, som du precis sa, men herregud, hur kunde jag göra så här? Eller hur kunde jag tänka så här? Eller varför var jag så dum? Den här människan eller den här händelsen var ju skit och inget. Det betyder ju liksom ingenting. Och så ändå gav jag mig hän åt detta och liksom satsade så mycket. Och sen blev det ju ingenting. Och liksom, det var ju så. Det är häftigt som du säger, att när man får perspektiv på det. När man har haft ett beteende så himla länge. Och jag plötsligt kommer på att ja, men det här är ju helt värdelöst. Och sen ändrar... och hitta nya pusselbitar och pussla ihop istället. Ja, det är häftigt, men det är... Ja, man undrar vad man höll på med.
Ja, precis. Jag tänkte på en sak du sa där. Om din man, du sa ungefär så här. Att, men han har ju alltid sett mig, det är jag som inte har sett mig. Ungefär så, du sa inte exakt om orden, men ungefär så. Ja. Vad tänker du om...
Jo, men alltså det är ju den gamla klassiska klyschan, det är svårt att om man inte älskar sig själv är det svårt att älska någon annan. Sen har jag alltid älskat Joel och det har alltid varit kärlek, men den kärleken vi har nu och framförallt efter vi fick reda på att vi, alltså det är något helt annat. Det har alltid varit magiskt, det har alltid varit helt fantastiskt, men nu är det på en sån nivå för att jag för första gången älskar mig själv, och då kan jag också ge en helt annan typ av kärlek. Jag vet, det är fint.
Man blir alldeles så här.
Och jag är också faktiskt mycket, mycket mer trygg med mig själv, vilket gör att jag, alltså, jag behöver inte ha den här bekräftelsen från allt och alla. Det räcker med att jag får bekräftelse av Joel, och då är det liksom it's very good enough liksom. det är en häftig resa som jag har gjort från att vara jättemobbad, jätteutfryst, trakasserad på alla möjliga sätt och väldigt, har haft det ganska tufft liksom, till att komma till den här personen som faktiskt har jobbat så stenhårt med mig själv och läkt mig själv och insett, ja men jag är bra precis som jag är och jag behöver egentligen bara en enda person som älskar mig och givetvis jag själv då, men ytterst sett liksom, jag behöver inte egentligen skitsamma vad alla andra säger. Och just att komma till den insikten och komma till den punkten i livet, det är ganska, ja, det är för mig det har varit omvälvande och det är väldigt mycket av det som ligger att, ja, jag läkte mig själv och då börjar jag funka liksom. Jag tror att det är mycket av nyckeln är nog det faktiskt.
Ja, alltså, det är så häftigt. Ja, jag blir alldeles så här, jo men det är ju så fint. Så fint. Innan vi går vidare ska vi göra en kort paus för musik. Välkommen tillbaka till min programserie Rum för dig, rum för flow. Idag heter programmet Kan vi människor tänka oss friska? Och jag heter Lisa Sjöström. Idag handlar programmet alltså om ifall vi människor kan tänka oss friska och fungerande. Och det är, som du har hört, min gäst Magdalena Westerlund ett väldigt bra exempel på. Magdalena älskar musik precis som jag, så därför fick Magdalena välja musik till dagens program. Och det du just hörde var en av Magdalenas favoritlåtar, You Raise Me Up med Josh Groban. Jag tänker att vi ska prata om det här med koppling mellan vårt tänkande och våra kroppar. För redan när jag var liten, typ 8-9 år tror jag det var, så fick jag höra att det äldsta barnet i en familj som min familj umgicks med, att det äldsta barnet där var adopterat och sen hade de fått biologiska barn. Och mina föräldrar då, som jobbade inom vården, läkare och sjuksköterska, de var väldigt förbryllade över det här, men de sa att det där var ganska vanligt. Jag gissar att du också har hört talas om det. Ja, och det tror jag nästan alla har.
Jo, men det är väl, alltså, det är väl så. Det är så mycket krav och så mycket stigma runt det här. Att man ska ha liksom det svenska normen. Man ska ha hus, man ska ha barn, man ska ha villa och Volvo. Det är ju så. Och liksom, det är så många, alltså, det är så pressat och stressat samhälle. Och man sätter också framförallt, jag tror att många sätter väldigt höga krav på sig själv. Och ju längre processen går och när man sen så som jag har gått igenom och många säkert också har gått igenom innan man väljer adoption och så. Med IVF och så, det är också en, alltså det är en fruktansvärd process med hopp och förtvivlan och glädje och sorg. Och i det kommer också mycket press och stress och gör egentligen saken värre. För varje försök så blir det värre. Jag tror att det är liksom hela samhället är uppbyggt på så mycket krav och måsten. Och det är så lätt att vara med i det liksom. Det är, och det är väl det att liksom, ja men då har man kommit till en punkt för oss då, vi valde, ja men då blir det väl ingenting, vi gav lite grann upp den tanken och då liksom lossnade alla krav och måsten och en adoptionssituation, ja men då har man ju ändå bestämt sig och tagit ett beslut om att, ja men nu blir det adoption istället och då släpper man alla krav och måsten och det är ju jätte, det har jag också hört väldigt många liksom, ja men då går det kanske något år eller två eller så blir man gravid direkt liksom, då, för då har pressen och stressen släppt liksom, och då fokuserar man inte på de sakerna utan man fokuserar på glädjen i att man ska få ett barn liksom, ändå.
Just det, exakt.
Så det är jättehäftigt hur kroppen helt plötsligt bestämmer sig för att inte fungera och sen att fungera. Det är konstigt.
Ja, jag tycker det här är så fascinerande. Jag tänker också på att jag är ju jättenyfiken på sånt här och forskar, jag menar det är inte forskning så utan utforskar ska man säga, egen forskning och läser och lyssnar mycket. Men jag brukar se det som att eftersom allt är energi, vi människor också är energi, så funkar vi ungefär som en elektrisk krets. Och jag kan inte speciellt mycket om elektricitet, men jag vet i alla fall att Energin kan flöda olika snabbt genom den här elektriska kretsen. Om jag säger fel så får någon får ta det för vad det är. Men vad jag vet i alla fall är att om vi vill att den här energin på något sätt ska gå lite långsammare, så kan man sätta in en resistor, alltså ett motstånd, så får det gå inte lika fort fram. Och jag tänker att det är så vi gör hela tiden i våra egna liv. Alltså vi lever antingen i ett konstant motstånd eller i ett konstant flow eller någonstans där mitt emellan. Och det här motståndet och flowet kan ju vara olika på olika områden i våra liv, och då kan det till exempel vara en sån sak som att vilja bli gravid. Så vi sätter upp motstånd, men många gånger gör vi det utan att förstå att vi har gjort det. Och det kan ju vara jättesvårt, tänker jag. Det har varit det för mig i alla fall. Jag var ju utmattad i många år. Jag kunde inte fatta varför, alltså det var ju först när jag accepterade att jag var utmattad, då började det ju släppa. Så. Men att det kan vara svårt att greppa också att det är ett motstånd vi sätter upp mot något som vi verkligen vill, som till exempel att bli frisk från en utmattning, eller som i ditt fall då, att bli gravid. Och då är ju ett motstånd, det är jättemärkligt, det är det här, och det är det här som är så himla spännande, tycker jag. Och det kan också handla om en sån enkel sak som att sova, för vem har inte försökt att sova, och då går det inte att sova. När vi slutar att försöka, nej, då går det, eller hur? Vad tänker du om sånt?
Ja. Motstånd och flow. Ja, men det ligger så mycket i det, och det här med, alltså, med att oa sig och ställa upp krav, och alltså, det är så himla häftigt och så. Men som du säger, man fattar inte vad man själv gör mot sig själv. Liksom. Man sätter, och jag har ofta många andra situationer just det, med olika arbeten och olika situationer. Och sådär. Man sätter ju, man är riktigt dum mot, man är riktigt korkad mot sig själv. Man sätter upp riktigt många dumma hinder som sen inte, och som förstör man, så lägger man fällben för sig själv istället för att liksom släppa det och bara tänka att det här löser sig. Men det är så, man är så präglad på ett visst sätt och man har tänkt på ett visst sätt. Och för mig handlar det också mycket om att jag har tagit med mycket av det jag upplevt innan och ta med det i nya situationer istället för att bara stänga dörren. Och det är också mycket i processen att faktiskt stänga dörren och acceptera, ja, men historia är historia, och så stänger jag dörren och så får man ta med det bästa av det, men inte göra misstaget att med det i varje ny situation. Det har också varit en sån nyckelgrej för mig. För man sätter upp samma hinder om och om igen. Liksom. Man gör samma
precis.
Man fattar,
ja, visst är det coolt. Ja, jag skrattar för att jag känner igen mig. Jag vet, jag gör ju samma sak själv. Ja.
Det är nog högt mänskligt, tror jag.
Ja, det tror jag också. Ja. Men det här du pratade om att du började älska dig själv. Och du tror att det var det som gjorde att du tog bort motståndet då?
Ja, jag tror faktiskt det är nyckeln till att jag liksom, kroppen slappnade av. Jag var snäll, alltså jag var snäll, jag behandlade mig själv både snällt fysiskt och psykiskt. Jag började lyssna på min kropp, oh, men nu behöver min kropp det här, eller nu behöver jag få sova lite extra, eller nu behöver jag göra det här. Jag satte mig själv i fokus. För första gången någonsin i hela mitt liv. Liksom. Jag har alltid fokuserat på alla andra. Och satt mig i sista rummet hela tiden. Och det var det att jag gjorde. Jag började liksom 50-50. Jag började faktiskt prioritera mig själv. Och prioritera dem som är viktiga. Och skita i alla andra. Och, liksom, och jag tror att det är det som är nyckeln. Liksom, att lyssna. Att jag började lyssna på riktigt. Liksom, och ta input från dem som verkligen betyder någonting. Och så, och hitta andra inspirationskällor och avsluta många relationer och många saker som var dåligt för mig, där inspirationen blev liksom falsk eller fel, och där det ledde mig på fel vägar liksom, som gjorde att jag satte upp ännu mer hinder för mig själv. Så det är många sådana, det är så många, jag tror att det handlar om, alltså det är så svårt, det är väldigt komplext, men jag tror att det är många små bitar. Och det här med att liksom hitta mig själv, älska mig själv, har en jättestor betydelse. Men jag tror att det är liksom en del i helheten. Liksom. Så det är svårt, men det är absolut, det mest elementära är nog ändå det. Liksom. Mm.
Nu ska vi göra en kort paus för musik igen. Välkommen tillbaka till min programserie Rum för dig, rum för flow. Idag heter programmet Kan vi människor tänka oss friska? Och jag heter Lisa Sjöström. Och det är min gäst Magdalena Westerlund som har valt musiken till dagens program. Och det du just hörde var låten Millionär med Rasmus Sebach. Ansvarig utgivare för den här digitalradiokanalen är Luis Palma Aguirre. Kanalen heter Av egen kraft och huvudsponsor är coworkingkontoret Betongfabriken i Venngarn. Vill du höra programmet igen kommer det att finnas tillgängligt i arkivet på avegenkraft.com och så småningom även i min Room for Flow Community som du hittar på just roomforflowcommunity.se. Tillbaka till Magdalena. Alltså jag älskar det du säger, för jag säger bara ja, det här är sant, det här är sant, sant, sant. Självklart, varför skulle det inte vara det? Men, alltså, så. Men jag googlade lite så här, vetenskapliga förklaringar till det här. Så tänkte jag att våra lyssnare kanske vill kan vara intresserade av det här. Ja, så jag tänkte så att en förklaring, för det här handlar om att självläka, vi ska prata om det också, för det handlar ju om att självläka. Även om jag vet att du sa tidigare när vi pratade innan, förra det här samtalet, så sa du att läkarna hittade inget fel på vare sig på dig eller på din man. Men någonting var det ju som satt emot ändå. Men det, det blir en slags självläkning ändå. Men framförallt är det ju som jag ser det då, och jag tycker att det låter som att du säger också att det är en slags psykisk självläkning.
Jo, men det är det. Ja, absolut.
Ja. Lite så. Men den här vetenskapliga förklaringen då, och det här är så roligt för det här har vi ju alla hört, tänker jag. Och det är då att kroppen kan bara självläka när vi är avslappnade och inte stressade. Och då, nu läser jag lite, inte till hälften innan till, men det handlar i alla fall om att hjärnan kommunicera med alla celler i kroppen via hormoner och signalsubstanser. Så till exempel om man har en negativ tanke eller en tro eller en känsla så tolkar kroppen det som ett hot oavsett vad det handlar om. Det är bara så här, det är någonting som är fel, det är fel, 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 fel. Det är bara så här, går som en så här varningsklocka. Och det kan ju vara vad som helst, man kan känna sig ensam och det är jobbigt på jobbet, dåliga relationer och så här. Då börjar kroppen att spotta ut stresshormoner. Och då finns det i detalj då, det här har de ju studerat, så att det går till så. Nu måste jag verkligen läsa innantill det. Så att hypotalamus som pratar med hypofysen som kommunicerar med binjurarna. Och binjurarna börjar spotta ut stresshormoner som kortisol, noradrenalin och adrenalin. Och det slår då på den här stressreaktionen som sätter sig i, gör att vi hamnar i det här fight or flight-läget. Som ju egentligen är en bra grej. Och det är det här med, det här har vi ju alla hört. Vi vet att det är jättebra med kort stress om vi ska fly från, springa ifrån någonting. Men sen är det ju meningen att den där stressreaktionen ska slås av direkt efter en kort stund. Och det gör den ju inte då. Och det här som sagt tror jag att alla känner till. Men ändå brukar det ju inte se ut så riktigt i våra vanliga liv. Utan vi går ju då och med en ständig känsla av att någonting är fel. Och speciellt när det handlar om så viktiga saker som till exempel att vilja få barn. Det är klart att det är en superviktig grej i våra liv. Men eftersom vi nu är så himla finurligt konstruerade så finns det då en slags motbalanserande avslappningsrespons till den här stressresponsen. Och den stänger av den här stressreaktionen och fyller istället kroppen med helande hormoner som oxytocin, dopamin, endorfiner och sånt. Och liksom, jag läste att det var så fint uttryckt, det var en person som sa att det lägger liksom varje liten cell i kroppen i ett helande bad. Det var så gulligt. Och de där naturliga självreparationsmekanismerna då, som vi alltså alla har, de slås på bara när nervsystemet är avslappnat. Och det skulle det vara. Alltså jag tycker det är så grymt coolt. Vad tänker du om det? Känns det som att det är liksom...
Ja, men absolut. Men alltså kortisol påverkar ju kroppen väldigt negativt när man ska. Alltså rent naturvetenskap. Jag är naturvetare, jag är nördig på det liksom. Så att, det är ju rent så krasst att det påverkar ju jättenegativt när man ska försöka bli med barn rent allmänt liksom, med kortisol och... Jag är ju överviktig och har haft problem med det och det är också negativt liksom, med den typen av hormoner med mycket testosteron eftersom jag har mycket mer fettceller. Så hela den balansen var ju absolut rubbad för mig. Och sen så, precis som du säger, när man släppte kraven och måste, då satte man på det här läkande systemet och då blev den annan balans i hormonerna. Så att absolut, det är säkert en jättestor förklaring till det. Att man blev alltså, hormoniellt mer balanserad och då började kroppen funka. Liksom. Då kom det på bra nivåer. Liksom. Man gjorde att allting bara magiskt löste upp sig. Så att det är, visst är det så, det är sjukt häftigt. Det här bara, okej, vad får jag kommit på det här innan? Skit också.
Ja, och det är verkligen magiskt. Det är så häftigt. Och så tänker jag, ja, jag tänker på alla de, det finns ju, vi pratar ju här om kopplingen mellan vårt tänkande och våra kroppar. Och det finns ju de som påstår att det inte finns någon koppling alls. Det är nog inte så många kanske, men i alla fall. Att våra kroppar liksom är, ja, skulle vara någon slags maskin som är utan koppling till tänkandet. Och då undrar jag, liksom, de som säger det har nog kanske aldrig tänkt på någonting läskigt som fått en, alltså, och fått en obehaglig känsla som kommer i kroppen. Eller till exempel börja svettas inför ett framträdande om de ska hålla en presentation eller någonting. Alltså alla de här grejerna är ju tänkandet som påverkar hur kroppen gör. Eller ännu mer, de har ju definitivt aldrig haft några sexuella fantasier, kan man ju säga.
Förmodligen inte, de måste leva ett ganska tråkigt liv.
Nej, men det är ju det här med självläkning då. För jag tror att många kanske kan köpa det här med att vi naturligtvis påverkar med tänkandet, att det kommer i kroppen som känslor så. För vi får ju faktiskt bara våra, alltså alla våra känslor kommer ju faktiskt från våra egna tankar. Men det är ett annat program. Men om vi pratar om självläkning så är det ändå väldigt många skeptiker som undrar om det finns något bevis för att våra tänkande skulle kunna läka kroppen överhuvudtaget. Alltså vi är så lärda att vi måste söka hjälp så fort det är någonting som är fel. Men då kan man fråga sig, jag menar alltså från läkare och annan vårdpersonal. Och då kan man undra om det finns något bevis för att tänkandet skulle kunna läka kroppen. Och det finns ju klockrent, jätteenkelt, någonting som faktiskt alla känner till. Och det är ju placeboeffekten. Och den hörde jag en läkare faktiskt som sa att ja, den där är ju lite som en kniv i sidan på den medicinska vetenskapen. Men bara, ja, men ta och titta på den. Då ska vi säga, där har vi en massa svar, tänker jag då. Mm. För att vi har en medfödd läkningsförmåga. Och just då inför det här, vårt samtal här nu då, så tänkte jag inför våra lyssnare så googlade jag lite extra på det här, för det här är ju sånt här som intresserar mig jättemycket. Men en liten extra research, och där hittade jag någonting som kallas för The Spontaneous Remission Project. Där finns dokumenterat 3500 patienter som har tillfrisknat från så kallade obotliga sjukdomar. Och det kan man konstatera då att det finns inga obotliga sjukdomar, för det här var alltså cancer, HIV, det var diabetes, det var hjärtsjukdomar, njursvikt, högt blodtryck, autoimmuna sjukdomar, alltihopa, och de är bara borta. Så. Och det finns ju många läkare faktiskt som också har börjat forska på det här, för de inser ju att det här, det är ju någonting knas, eller knas, det finns någonting, en hel värld här. Och jag tänkte tipsa våra lyssnare om några som man kan googla på. Och då finns det en man som heter Bruce Lipton, en kvinna som heter Kim DeRamo och en kvinna som heter Lisa Rankin och en som heter Caroline Leaf. Och det är bara för att nämna några. Så att ni som lyssnar kan gärna googla på dem. Jag kommer att skriva dem i text som ligger någonstans i närheten av det här klippet. Var det nu hamnar. Och sen när kopplingen också då mellan tänkandet och kroppen är ju att man har gjort försök och sett att DNA i ett provrör reagerar på positiva känslor och språk. Och det borde ju vara alldeles uppenbart att det gör ju vi också då på våra egna kroppar då. Men det här är ju inget nytt för dig som är, berätta, vad du sa till mig vad du jobbade med innan du började jobba med båttillbehör, var det va?
Jo, från början så är jag utbildad biomedicinsk analytiker, alltså labbrotta, så jag har en viss medicinsk utbildning sedan innan och har läst mycket, mycket om kroppen och hur den fungerar och mycket biokemi och sådär. Så det har ju också varit att man har haft mycket kunskap och sen har man inte hittat något fel, och det har ju också varit jättefrustrerande och lett till också en jättehög stressnivå hos mig då. Men det är ju inget fel. Och de sa, ja, men så jag har varit på lite olika kliniker och sånt. Ja, men gå ner i, några har sagt, ja men du kommer aldrig bli glömma själv. Det kommer, du kan bara glömma det, det är kört för dig. Och sen många har också sagt, ja men bara gå ner i vikt så löser sig hela ditt liv. Liksom. Då kommer alla dina problem, bara gå ner lite grann i vikt. Jag gick ju ner ungefär 15 kilo men inte löste det mina problem. Liksom. Så att det är liksom, jag visste ju att det liksom inte var något fysiskt fel på mig. Jag har gjort en rad med olika undersökningar och allting var toppen. Så att vara naturvetare och fatta hur allting funkar och ändå inte och ändå se att jag inte funkar, det var också sjukt stressande. Sjukt stressande och irriterande liksom. Liksom, är det här? Så.
Men då blir jag ju jättenyfiken på vad är, då, för då, inom biomedicin då pratar man inte alls om tänkandet, eller?
Nej, alltså, som naturvetare är ju allting fakta. Alltså, och det är så den upplevelsen jag har om den svenska sjukvården. Ja, men du är överviktig och då klassar du det här facket. Och då är det bara det här du ska göra och så löser sig alla dina problem. Och sen så gjorde de massa tester och de gjorde massa grejer, men det löste sig liksom inte ändå. Så att, ja, alltså naturvetenskapen och liksom den sjukvården och hälsovård vi har idag är ju väldigt fyrkantig och man ska plockas in i en box. Och tillhör man inte den boxen, då är man jätteudda och då kan de inte hjälpa och då vill de inte hjälpa, utan då blir man bara jobbig och ett problem. Liksom. Och då när jag har varit lite, jag är inte enkel, jag är ju lite krånglig då, va? Och jag ställer mina motfrågor och sådär. Så jag har ju varit en jobbig patient. Men då liksom när man bara får svaren, ja men det är därför att du är överviktig, eller det är därför det är att si och så liksom. Så det är väldigt frustrerande och det har också varit det har också byggt upp ett väldigt mycket högre motstånd. Och ju mer du och jag pratar, ju mer inser jag såna här saker, det ploppar upp massa saker, jaha men det är ju därför, eller jaha shit liksom. Man får, när man pratar med andra om det här liksom, så blir det också det ploppar upp så mycket saker och man ser helt nya samband liksom. Och det är lite jobbigt men ändå väldigt häftigt.
Men det jag tycker det låter som att du hur ska jag säga det här, som att men så som jag, när jag hör dig prata så kopplar jag det till så som jag ser det, och då är jag ju inte utbildad då inom vare sig medicin eller psykologi eller någonting, utan jag har ju bara mina helt egna, som jag brukar kalla det för att jag var på i 15 år, men det motsvarar minst en masterexamen i personlig utveckling, men om det nu skulle finnas någon sån, men det gör det ju inte. Jag har läst och lyssnat så mycket. Men i vilket fall som helst, det här är vad jag skulle vilja ha till en utbildning om det nu, om jag skulle göra en. Strunt samma. Men att det liksom saknas, att den traditionella medicinska vetenskapen liksom saknar en bit. Känner jag. Skulle du hålla med om det?
Ja, verkligen. Alltså, det saknar ju den här att de människorna som inte passar i det traditionella facket, som man liksom, de människorna som sticker ut på något sätt, eller de som har, där man inte har, där det inte finns förklaringar, då är man en outsider, då har man inte hemma. Man skulle vilja ha en helt, sen så finns det mycket fysiska förklaringar också, så det är liksom inte att man
förkastar.
Det är både och. Men det jag saknar och det jag har mött är att det är väldigt fyrkantigt, det saknas mycket empati och det saknas mycket medkänsla, att kunna ha ett resonemang istället för att vara krasst, liksom gå på krassa fakta, för allting är inte fakta. Och precis som du säger, Lisa, alltså jag tycker absolut att det saknas en viktig pusselbit, och det är själva människan som sådan, att det kan finnas psykiska hinder och andra blockader mer än vad man kan förklara medicinskt liksom. Och vad man kan beklaga med naturvetenskap. Ja, men jag funkar ju uppenbarligen eftersom jag har blivit gravid. Men det finns ju liksom ingen fysisk eller naturvetenskaplig förklaring till att jag helt plötsligt börjar funka. Och det är väl det som, det har jag mött nu även när jag varit gravid, liksom helt många är helt oempatiska och helt liksom osympatiska och kan inte föra ett bra argumentation och en dialog. Liksom, utan man blir klassad, ja men du är tjockis och det här är dina villkor och det kommer alltså så här. Det är, så att det är väldigt stereotypt och väldigt fyrkantigt.
Ja, det är märkligt. Men det är tur att det finns några som försöker börja forska i det här.
Och det är nyckeln till väldigt, väldigt mycket. Och det finns ju en anledning till att folk, alltså ohälsa blir, man bränner ut sig. Det, liksom, det blir mer och mer vanligt och tyvärr också liksom, självmordsproblematik och sådana saker. För när man fastnar i det här negativa och inte kanske har någon som sätter eller man inte kommer vidare och kan få den här självläkningen och komma i en bättre balans. Alltså, så absolut behöver den svenska sjukvården bli mjukare och ta in helt annorlunda värden för att det ska bli en helt fungerande sjukvård.
Verkligen. Och nu tar vi en liten paus för musik igen. Välkommen tillbaka till programserien Rum för dig, rum för flow. Idag heter programmet Kan vi människor tänka oss friska? Och jag heter Lisa Sjöström. Idag handlar programmet alltså om hur vi människor faktiskt kan tänka oss friska. Och det är min gäst Magdalena Westerlund ett mycket bra exempel på. Magdalena har valt musiken till dagens program och det du just hörde var Danny Saucedo och Tensta Gospel i låten Så som i himlen. Jo, vi pratade ju tidigare om det här med den här avslappningen som kommer som en motreaktion på stressresponsen. Om vi verkligen tillåter oss att slappna av då. Jag tänker att det är den där avslappningen vi egentligen strävar efter hela tiden när vi letar efter lycka. Vi letar, alla vill ju vara lyckliga och vi letar. Och så springer vi och springer och springer och springer och tror att vi ska bli lyckliga. Men egentligen är det så att vi ska stanna och den där sköna känslan av få den där sköna känslan av avslappning och sinnesro helt enkelt. Istället för att springa. Vad tänker du om det?
Jo, men det är absolut, jag håller med dig helt och fullt. Liksom, det var ju mycket liksom, när jag började inse liksom, vad håller jag på med egentligen. Och vissa saker som man gjorde om och om igen som inte var bra. Liksom, och där man, men till slut, liksom, men det här ska jag inte hålla på med. Och liksom, valde att stänga ner vissa beteenden och liksom, slutade med det helt enkelt. Liksom. Så blev det också mycket större acceptans för mig själv, för jag gjorde saker helt plötsligt som var, om jag liksom, jag fastnade i mobilen och surfade och spelade spel på mobilen och så slutade jag liksom och bara, nej du ska inte göra det mer liksom, och istället tog all den här tiden som jag hade lagt på det istället för att liksom bara göra ingenting eller sova nästa stund eller göra saker som faktiskt gav mig någonting tillbaka, alltså, pyssla lite kort eller spela lite instrument eller någonting som faktiskt gav mig någonting tillbaka. Och alla de här små sakerna jag gjorde blev ju också moments liksom, som blev självläkning. Liksom, för då gjorde jag plötsligt saker som var bra istället för saker som blev destruktiva. Så absolut.
Precis. Ja, det finns ju även de som, jag tror att det är så här, att de, alla de där små stunderna, eller jag har sett i mitt eget liv att det är så, och det är många som, det är också forskare som har kommit fram till det, men alla de där små stunderna ger ju mer, den lilla stunden som vi tar för oss själva och mår bra på något sätt, ger, man skulle kunna säga, kallar det för tur. I resten av livet. Har du upplevt något sånt?
Ja, alltså
mer flyt kanske man ska säga. Mer flyt eller mer tur i livet i allmänhet. Så här. Att allting flyter på ett mycket lättare sätt. Liksom.
Ja,
känner du igen det?
Ja, absolut. Ju mindre motstånd jag satte upp, ju mer flyt fick jag. Liksom. Istället för att oroa mig och tänka liksom, de här hindrarna eller tänka negativt, bara släppa det och säga om det löser sig. Och det är liksom, det har alltid löst sig. Liksom. Ett jättebra exempel på det var liksom, jag träffade Jag hade lite högt blodtryck och var tvungen att få lite, kolla koll på det och få lite läkemedel. Men i den första processen så träffade jag en jättehemsk läkare. Hon gick inte att diskutera med. Hon liksom bestämde att ja, men du är överviktig, det kommer gå åt helvete för dig. Det kommer bara vara problem och det kommer vara massa olika grejer. Och i det så fick jag ju liksom en rädsla och massa hinder då som, ja men bebben kommer inte må bra, bebben kommer inte klara sig och liksom sådär. Och sen så allt eftersom så, på alla ultraljud och alla undersökningar så har allting varit jättebra, men den rädslan som jag haft ibland då, framförallt i början innan man börjar känna liksom att bebben sparkar sådär liksom, ja men nu shit, lever bebben fortfarande och liksom, och liksom så här. Så det är så, absolut. Och det har ju inte, sen har jag försökt att jobba jättemot emot det, men det är en sån typisk klassisk grej liksom, att man sätter upp massa onödig oro och massa onödiga hinder som bara gör, som gör en, alltså skadar den här självläkningen.
Visst är det märkligt. Alltså det här är ju jättesvårt att sitta och säga i ett, om vi går ut offentligt med det här. Men att säga det. Men jag har alltså även hört då den här Lisa Rankin som jag pratade om. Finns ett TED-talk där hon står och säger, och hon är alltså läkare själv. Hon säger, därför kan jag säga det, att inte jag som icke utbildad, men hon som läkare kan säga. Vi läkare måste sluta säga sådana saker till våra patienter. För att vi förstör den här kopplingen mellan tänkandet, eller snarare det gör de inte alls, utan kopplingen mellan tänkandet och kroppen finns ju fortfarande kvar, men använder den på ett negativt sätt. Det finns ju även ett namn för det finns ett nocebo-effekt till skillnad för placebo. Placebo är, nu säger jag till alla som lyssnar, placebo är ju då självläkning med typ sockerpiller, och nocebo är ju då motsatsen, alltså vi alltså skadar oss själva, och det är precis det vi håller på med när vi då stressar och har de här stresseffekterna, hela stressresponsen hela tiden, när vi hela tiden vill att någonting i våra liv ska vara annorlunda än vad de är. Det är en stress för kroppen, och det är då alltså nocebo, vi blir sjuka utav det. Och det blir det ju inte bättre av dem som vi tror då ska hjälpa oss, och läkare gör en massa bra saker, men just den grejen är inte helt lyckad, kan man säga. Den är väldigt,
inte helt lyckad, ja. Nej.
Den är inte helt lyckad, om man ska uttrycka sig mildt, så att nej, så kan man inte göra, och ändå så är det så många som gör det. Ja. Så att nej, det går inte. Vilken tur att du har stått på dig och varit stark och gett dig fan på den svenska att göra det här på ditt sätt. Ja, det är, och du
det har varit liksom, det har varit ett måste, men det har också varit en process att liksom hitta tryggheten och lugnet i det då. Sen har Joel, min man, varit jättefantastisk och funnits och stöttat och peppat och lugnat mig, och det har ju gett en jättetrygghet liksom. Han har alltid varit liksom den jag kan luta mig på när jag själv vacklar liksom. Det har betytt jättemycket, men det har varit en kamp från att byta den här rädslan och paniken till att faktiskt få den här glädjen. Och den glädjen har ju varit med hela tiden, men oron har i vissa stunder tagit över, och det är ju verkligen bra för mig eller bebben liksom.
Men är inte det märkligt då att det är en läkare som ska läka oss? Läkare ska läka. Ja. Att det är de som gör, alltså för mig är det, det är en stor grej som man, jag tycker det är märkligt.
Ja, verkligen.
Och då tänker jag att om, jag tror så här, de gör ju det, gissar jag, med en vilja av att vara realistiska och vara, man måste tala om hur det är och sådär. Så de har ju på något sätt en god vilja bakom det hela, och hur konstigt det än kan låta. Men jag tror att det hänger ihop med hela den här stora bilden, om vi zoomar ut lite grann, när man, och det här sträcker sig ju så vitt jag vet långt tillbaks till faktiskt till 1600-talet, och kanske längre än då, men på 1600-talet, om jag inte minns fel, så har jag läst att det var, då delade man upp och så sa man att vetenskapen får hålla på med den fysiska materien och inklusive kroppen då, och kyrkan skulle hålla på med själen. Och där delade man alltså kroppen från tänkandet. Och det där har ju blivit fel, men det har ju också lett då till att den medicinska alltså, utbildningen har ju då tappat bort hela det själen eller tänkandet, den biten. Så att det är ju inte konstigt att de tror att det är så. Men jag vet inte om jag vågar säga, men jag pratade faktiskt med en läkare en gång. Han sa, så berättade om de här sakerna, så som jag ser det. Jag sa bara så här, ja men så här ser jag livet. Och att det finns så mycket som faktiskt inte ingår i den traditionella läkarutbildningen. För det måste man ju erkänna att det är någon som har valt ut det som ingår i den utbildningen. Det är inte så att den är allvetande. Det finns ju massor med kunskap jorden över. Som inte ingår i en läkarutbildning. Och jag satt där mest och pratade liksom lite för, inte för mig själv såklart, men lite sådär, ja, det var väldigt kort, men i alla fall. Och till slut så såg jag, men gud, han såg alldeles uppgiven ut, stackaren. Och jag bara, nej men gud, förlåt. Men så, ja, det blir väl lite sådär, vi gör så gott vi kan då, men det låter ju inte riktigt som vi gör tillräckligt och så. Och det var, nej. Ja.
Men det är väldigt, ja. Liksom, det är väldigt traditionellt och väldigt fyrkantigt, och det är liksom, ja men det är vad statistiken säger, ja, men om man är utanför statistiken då, om man är den personen som faktiskt gör statistiken annorlunda, ja men då finns man inte, då är man ju jobbig liksom.
Exakt. Det är väldigt... Men det här är, ja, det här är jättespännande, för det är det som också som kvantfysikerna tittar ju på, det som den vanliga fysik, om grovt sett, så tittar de ju på det som inte finns, det som räknas som noll, det som räknas som det som alla andra bara tar bort. Då tittar man åt det hållet istället, och det är det här som jag tycker är så häftigt, oavsett vad man har för inriktning eller vad man... alltså jag har hållit på så mycket med det här, och ja, men jag säger pluggat, för att, men jag har inte gått någon, det finns ju ingen utbildning som täcker in liksom alla de här grejerna. Men det roliga är att se att allting pekar åt samma håll. Och det hållet är att vi alltid ska titta åt ett annat håll. Vi ska alltid titta åt ett annat håll än det mest uppenbara. Och det är då vi ser, till exempel som du sa, statistiken. Vi tittar på undantagen, men där har vi spännande grejer. Och man kan säga, det är så många, det här går inte att sammanfatta på 3 minuter, men kvantfysiken likadant, när vi tittar på det som fysikerna säger, nej, men det är noll, och så slår de bort det som det är bort, noll är ju lika med ingenting, och det är där hela potentialen finns, för i noll, i ingentinget, där finns ju hela potentialen för allting, det är ju skitspännande. Det blir liksom bara wow. Och likadant det här med försöka sova, om vi slutar att försöka så somnar vi. När vi slutar att försöka bli med barn, då blir vi med barn. Alltså hela, det är ju, allt det här, det är ju samma... Ja, jag tror att du förstår vad jag menar. Ja, det är samma typ av tänkande. Om vi bara tittar åt ett annat håll så upptäcker vi helt fantastiska saker. Och framförallt när vi tror att vi vet allt, då vet vi ingenting. Och tror vi att det är si eller så, då är det både och. Tror vi att vi går åt rätt håll, då ska vi gå baklänges. Nej, men alltså, det är så spännande. Det är så spännande. Du pratade ju förut om det här med att du började älska dig själv. Och så sa vi att det var då så du tog bort det här motståndet. Och då tänker jag, det skulle vara jättespännande, tror jag, för de som lyssnar på det här. Ja, för mig också såklart, och höra hur du gjorde det här. För det är så lätt att säga. Jag vet, jag hade nämligen själv problem tidigare. Men man skulle bara säga, ja, men jag ska bara älska mig själv. Då skulle ju min utmattning försvinna också då förut. Och så vidare. Då skulle jag lösa alla problem. Och sen så har jag kommit fram till att det handlar ju mer om jag säger till dig så här, hur gjorde du för att lära dig älska dig själv? Du har nämnt en del saker, men även om det egentligen inte handlar om vad vi gör, utan faktiskt vad vi tänker när vi gör det, men kan du ändå liksom berätta lite, hur gjorde du?
Ja, nej, men det är ju ingen quick fix. Jag har också varit utbränd och liksom gått från absoluta botten 2010 till att nu faktiskt den här fantastiska situationen med allt vad det innebär. Men det är liksom ingen quick fix. Jag tror att för mig har det varit många bitar som har gjort att jag inte älskat mig själv. Och sen så Och kan man plocka upp en bit och titta på den och sen säga, men det, så här kan jag inte göra med de här specifika grejerna eller de här tankarna. Och så har man omarbetat det och stoppat in andra tankar och så. Och sen har man gått en tid och då har den lilla biten läkt och man har kunnat stänga den dörren. Och sen så har man tagit nästa bit och nästa bit och nästa bit. Och sen så har man tagit 100 steg tillbaka och så har man fått börja om x antal 1000 miljarder gånger. Liksom. Till slut har man kommit till en punkt. Liksom, yes, nu! Där satt den! Men det är liksom inte... Alltså, det är svårt att säga, hur gjorde jag? Men... Mm.
Det är allt... Eller hur tänkte du då? Hur tänkte du då, om jag säger det?
Ja, men det, alltså, det, ja, det är ju jättesvårt. Men alltså, I mean, alltså var, jag börjar vara mer självkritisk på ett väldigt sunt sätt. Inte bedömer mig utifrån, liksom, ja, men jag är bara dålig och jag löser ingenting. Utan se liksom sakerna jag gjorde, ja, men det här är dåligt därför att utifrån ett självläkande perspektiv. Utan från att bli mer hel och mer... Ja, men människor som bara utnyttjade mig har jag stängt av och blockat, liksom, jag kallar dem butterfisar eller energitjuvar, eller det finns ju många namn på sådana människor, de har vi nog alla stött på liksom. Men blocka dem och ta bort dem, mycket sådana saker handlar mycket om att inte hela tiden säga ja utan att säga nej, liksom, när man inte orkar eller när man inte kan eller när det inte känns bra, det är också fine liksom. Också en elementär bit. Så det är, ja, men det är liksom, ja, det är svårt, för det är jättekomplext och det har tagit mig många år och sådär. Men också det viktigaste är nog att fira de små segrarna och se att, ja, men nu löste jag denna biten och nu löste jag denna biten. Och ta, man kan inte göra allting på en gång, man kan inte springa 1000 mil på en gång, man får springa 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer, och så man springa 2 kilometer, 2 kilometer. Alltså det handlar om att man måste ta det, har man haft ett beteende, jag hade haft ett beteende 40 år med vissa grejer, liksom, då får det ta tid att liksom komma till insikt och komma till att göra det på ett annorlunda sätt eller stänga ute saker eller ändra beteendet eller så. Det är ingen quick fix och det är skitjobbigt. Det krävs att du... Jag har fått slita häcken av mig och jag gråter så många tårar så det finns inte, men jag har gjort resan och man måste göra resan själv. Sen är det jätteviktigt att ha människor runt omkring som stöttar och älskar och peppar och supportar liksom. Men du måste göra det själv och du också framförallt, du måste vilja ändra dig. Det är också en nyckel.
Ja. Precis. Jag håller med till 100. Jag känner igen mig verkligen. Verkligen små steg och så blir man så förbannad. Kan jag inte få ta lite större steg? Kan jag bara, nu jävlar, jag är trött på det här. Och sen så, eller hur?
Men när man tar de här stora kliven så är det ju liksom 100 stora kliv tillbaka. Istället för att ha de här små stegen så blir det inga steg tillbaka. Det är frustrerande. Ja.
Precis, och då är väl det här, då är vi tillbaka där, det vi pratade om tidigare, att våra allra mest otrovärda önskningar kan bli till hinder för oss, eftersom vi liksom, och det är otroligt fascinerande tycker jag, hur det kan bli det, men när vi, för mig har det verkligen varit just att förstå vad som ligger bakom det här, och förstå att det handlar om, ja, men det är den här stressen som skapas av att vi vill att någonting ska vara annorlunda. Och så ska vi acceptera hur någonting är när vi är i en situation som vi inte alls tycker om. Det är ju så här extremt, extremt frustrerande. Och då blir det ännu mer frustrerande för man inte får vara frustrerad. Jo, det får man. Jo, men det får man. Precis som du sa också, du har gråtit många tårar. Det har jag också. Och det tror jag är superviktigt att berätta för människor. Att det är helt okej, för att det är inte att gråta eller att vara ledsen, det är egentligen inte stressande utan det är förlösande.
Så det är läkande. Tycker jag
det är läkande, exakt. Och det tror jag är superviktigt, för att om vi, när vi känner till det här som vi pratade om förut, att det är avslappningen som ger läkningen, så kan det även gråt och ledsen, att tillåta oss själva vara ledsna. Och också egentligen att tillåta alla känslor, tänker jag. Precis allting, vi kan bli skitförbannade också. Men bara ta bort dömandet, för dömandet av det är ju stressen, tänker jag. Vad tänker du om det?
Ja, men absolut. Jo, men det är jätteviktigt liksom att alltså, tillåta sig och själv. Jag byggde upp jag byggde upp en jättestark mur liksom och var dömande mot mig själv, och det blir ju andra dömande mot mig eftersom liksom man byggde upp den här skyddsmuren som man hade, och det liksom och var liksom stark och glad och alltid skrattande, men på insidan grät jag hysteriskt mycket liksom. Så valde jag för ett par år sedan, men liksom, jag har skrivit mycket och väldigt öppet och transparent berättat om den resan jag har gjort många gånger i många olika sammanhang så liksom. Och det har också varit väldigt förlösande, för då släppte och det, jag har fått så mycket feedback liksom, andra som har gått igenom samma saker som man har fått, ja men vad skönt att du också har gjort det här, eller vad skönt liksom, det här förlösande att skita i alla, vad alla tycker, för alla har ändå åsikter, utan att vara svag är faktiskt väldigt mycket, mycket, mycket starkare än att bara vara stark och ha den här falska fasaden. Men att kunna visa sig svag och visa att ja, men ibland är jag ledsen eller ibland är jag glad, och liksom vara förlåtande i allting. Det är också extremt läkande. Extremt läkande.
Precis. Och precis, att fokusera på, för det fastnade jag i för många år sedan, att man skulle vara så himla positiv, och då kan man tycka så här, då får jag inte gråta, då får jag inte vara arg, då får jag inte bli så här. Men det är inte det, utan det är snarare att fokusera på att inte stressa, och det blir verkligen en sån här, ja, det är en svår balansgång, känner jag. Men just så här, veta hur om vi kallar det lycka då, eller sinnesro egentligen funkar, det är ju att vilja att ingenting ska vara annorlunda just nu. Och då kan det ju vara så att jag vill att något ska vara annorlunda, men då kan jag fokusera på andra saker som är, det är då man börjar prata om tacksamhet och gosa med hunden eller katten eller vad man har, eller mannen eller frun eller vad man har för någonting, är ju en känsla. Om man vet, jag brukar också säga att vetskapen att det läker och att det skapar mirakel, gör ju att det skapar ännu mer mirakel att göra de här sakerna. Att man vet att allting som du säger att hitta, det kan ju vara allting från att ta ett bad eller en kopp te eller bara bry sig om sig själv. Vetskapen att det skapar mirakel är ju ganska cool. Den boostar ju liksom hela grejen. Och då blir det ännu mer, vad ska jag säga, effektivt. Och
verkligen.
Men som jag ser det så är det ju liksom såklart inte hela, alltså inte bara kroppen som självläker när vi gör de här sakerna, slappnar av då och slutar att ha motstånd, utan liksom hela systemet på något sätt. Alltså, jag ska kalla det alltså hela vår relation till livet eller, och till universum eller vad vi vill kalla det. För att egentligen, som jag ser det, så är allting, och det här bekräftas av en väldig massa olika människor på olika sätt, men att egentligen är det så att allting är tillgängligt för oss, utan det vi gör är att vi oskapar det som egentligen redan finns för oss. Och det när vi då slappnar av, så återställs det till den naturliga balansen. Alltså det naturliga är att vi mår bra. Det naturliga är ju inte att vi mår dåligt, utan det naturliga är ju att vi mår bra. Och därför är det, när vi slappnar av så återställer liksom naturen, vi är ju en del av naturen, oss själva till det naturliga där vi mår bra. Det är därför allting sköter sig självt på något sätt. Och då kommer vi i den här känslan av att ingenting saknas. Ja, men vi kan väl i alla fall konstatera att det är alldeles uppenbart att vi har en koppling mellan våra tänkanden och våra kroppar. I alla fall.
Definitivt.
Ja. Och att våra tänkanden kan läka våra kroppar.
Verkligen, verkligen.
Ja, det är häftigt.
Ja,
du Magdalena, du berättade förut att du gärna vill dela med dig. Det är därför vi är med på det här. Och vi ska sprida det här till så många som möjligt. För att kunna hjälpa andra då som har varit i den här jobbiga situationen. Att försöka att bli med barn och det inte har funkat och så. Om någon skulle vilja nå dig och prata med dig om det här, är du öppen för det?
Absolut. Kan min resa, det är också självläkning för mig, kan min resa, mina erfarenheter hjälpa någon annan att bli lite gladare eller liksom få lite hopp eller styrka, så gör jag jättegärna det.
Ja, vad fint.
Det läker mitt hjärta och min själ att kunna bidra till att människor mår bättre, liksom. Absolut.
Mm. Mm. Ja, härligt. Var och hur kan de nå dig i så fall?
Ja, det finns ju massa möjligheter. Man kan mejla mig eller man kan ringa mig. Och uppgifterna kan man ju, om man vill ha, kan man ju få via dig, Lisa.
Ja, det går jättebra. Mm. Perfekt. Det kan vi göra. Ja, men vad fint. Jättebra. Ja, men jag tror att det är många som många hamnar i den här situationen. Och antingen handlar det om att just att bli med barn eller någon annan sån situation där man liksom märker att man, ja, men man har förstått att man sätter upp en motstånd men man fattar inte vad det är. Och det är ingenting att skämmas för vi gör det allihopa. Utan vi ska bara fatta liksom hela twisten med det här, vart vilket håll vi ska titta, tänker jag. Mm. Är det något mer som du tänker på? Som du skulle vilja säga?
Nej, det har varit jättekul och bara under det här samtalet så växte också mycket tankar och känslor och så. Livet är en process och ju mer man tar in alltså både fysisk, den vetenskapen och naturvetenskapen kombination med det här mjuka, mänskliga själ, hjärta, ju mer hel blir man som människa. Det är väl en bra sammanfattning av vårt samtal, liksom. Hur viktigt det är.
Väldigt bra. Väldigt bra tycker jag. Ja, precis. Och det ska väl kanske förtydligas då. Det som jag sa om den medicinska utbildningen och så vidare. Det jag eftersträvar är ju just en kombination. Det är då vi kommer att, liksom, wow, vilka mål, vilka höjder vi kommer att nå tillsammans. Det tror jag på. Så det förkastar absolut inte allt de håller på med. Det är inte det jag säger.
Det är väldigt fantastiskt och väldigt bra, men det saknas en dimension. Så kan vi väl säga.
Ja, precis. Ja. Så vi sammanfattar med det helt enkelt. Tusen tack Magdalena för ett fantastiskt samtal. Jag tror att det här kommer att hjälpa många. Tusen tack.
Tack själv Lisa, det har varit jättehärligt. Tusen tack själv.
Tack så mycket. Hej då.
Hej, hej.
Ansvarig utgivare för den här digitala radiokanalen är Louise Palma Aguirre. Kanalen heter Av egen kraft. Du hittar information om kanalen på avegenkraft.com. Huvudsponsor är coworkingkontoret Betongfabriken i Venngarn. Och mitt program på kanalen heter Rum för dig, rum för flow. Och jag heter Lisa Sjöström. Och min gäst idag var Magdalena Westerlund. Nu för tiden kan ju varje individ nå flera tusen människor. Så fort som något av det som vi har pratat om idag här landar i dig som insikter, berätta om det för alla andra som vill lyssna. Så kanske ännu fler kan få må bättre och få en härligare upplevelse av livet. Och har du lust att hänga med in i Room for Flow Community är du varmt välkommen. Länken till communityn är Room for Flow Community i ett ord och så .se på slutet. I Room for Flow Community finns mina kurser. Som alla är väldigt lata och där finns experiment, samtal, föreläsningar och annat spännande. Och aktuellt just nu är Mysteriet med den försvunna lyckan. Det är ett helt unikt kursspel, en ettårig kurs för dig som verkligen vill satsa på att utvecklas och få fler mirakel i din vardag och i världen. Och om du har frågor till mig eller till Magdalena är du välkommen att mejla mig på lisa@roomforflow.se. Kanske har du någonting som du vill att jag ska ta upp i ett kommande program. Vi hörs snart igen. Hej hej!